Jag kom alltid till andra halvlek och hon kunde stanna så här, ska det finnas svamp, och så skulle vi stanna mitt i skogen och jag stod med fotbollsskor och mamma vi blir sen, och hon var så här, men jag ska bara kolla om det finns svamp. Jag har ju såna där skov även idag, att jag så här, det här kan jag göra. Alltså, att jag har höga tankar om mig själv så. Men just Djur med Julia tror jag var mycket att det var en bra idé, men att det också var bra timing.
Ja, hela familjen har väl sett Djur med Julia på SVT. Men idag pysslar Julia Wiberg mest med poddar och barnböcker. Vad fick henne att säga upp sig från fasta jobbet på Expressen? Var kommer hennes självförtroende ifrån? Och vad kostar ett sponsrat samarbete i podden? Det och om autograferna från dansbanan i Täfte, det hör du snart här i mammaintervjun, och jag heter Lisa Näs. Välkommen till mammaintervjun.
Ja, jättekul att vara med. Tack.
Alltså, jag har så många frågor om alla möjliga saker. Men ni var ju på mammagalan igår och jag är så nyfiken.
Ja.
Kan jag få höra lite om hur det var? Hur var det? Var det din första gala?
Ja, det var det absolut. Nej, men det var jättespännande. Det är så kul att se alla människor som man annars ser liksom på Instagram.
Ja, precis.
Få se dem. Det tyckte jag var spännande. Men det var jätteroligt och lyxigt. Och herregud, jättekul.
Jag tänkte på, jag har suttit och kollat typ alla stories från alla som var där. Men du har ju inte lagt upp någonting.
Nej, och det finns en anledning. Det är att när jag var där så hade jag, min kille sa, har du laddat mobilen? Ja, sa jag, för jag har svårt att ladda saker. Så han frågar som, ja, det är väl inte råsexigt att han behöver kolla med mig att jag lyckas ladda saker. Men och sen när jag satt på väg dit så såg jag att jag hade 23%, och då tänkte jag, ah, röv. Så nu inväntar jag liksom bilder från andra, för jag har tagit kanske 2 själv. Och sen tänker jag att det kommer ett sjok.
Ja, jag förstår. Vad tog du de 2 bilderna på då?
Jag tog på en grej som jag trodde var en del av efterrätten, men så jag tog en tugga, men det var en pappersbit. Så den fotade, för det var så förnedrande att det var ett tuggmärke på den.
Ja, oh, typiskt.
Och det var inget gott, det smakade verkligen bara papper, för det var ju papper.
Ja.
Så att det tog jag bild på, och så tror jag tog en bild på Louise när hon satt i bilen och hämtade upp mig, för hon var så cool i sina silverkläder.
Ah.
Louise Edlund Winblad alltså. Hej, hej, vardag.
Precis, som du poddar med också i podden. Mm. Louise och Julia poddar. Vad roligt. Men du, vem var snyggast på galan?
Och jag tycker absolut Louise. Hon hade ju Stine Goya. Ja, jag var så här, åh gud, du kommer bli utnämnd till snyggast på galan. Jag tyckte hon var så snygg. Alltså, Stine Goya, silvrig Stine Goya kjol och silvrig Stine Goya kavaj. Alltså hon var som en, oj så tjusig.
Ja.
Oj, det var så snyggt.
Och vad hade du på dig då?
Det stod mellan 2 plagg. Men det blev en brun klänning från Wakaku. Som jag tror det heter. Jag tror det heter Wawaku länge, men det heter nog Wakaku. Och så hade jag silverskor från Stine Goya och en silverhandväska från Ganni.
Ja, mycket silver.
Mm. Ja, festligt. Visst, det blev mycket silver, men det är ju tjusigt.
Ja, det är det. Fick du någon ny kompis?
Bra fråga. Ja, men jag pratade ett tag med Hanna Persson, hon är ju så förtjust i.
Ja.
Så jag hoppas hon vill vara kompis med mig. Jag hade gärna varit kompis med hon, tycker jag är kul. Hon är rivig,
ja.
Det är härligt.
Ja.
Gillar riviga människor. Ja, annars var det väl mycket att se och träffa sådana som man kanske har skrivit med eller hejat på lite då och då.
Mm.
Jag vet inte om någon vill vara min kompis, men
det
jag
tror
hoppas
jag.
Det var många, många trevliga där.
Ja, vad roligt. Vad var jag tänkt på? Får man välja själv vart man sitter eller är det bordsplacering?
Det var bordsplacering och de hade satt mig och Louise bredvid varandra. Så det var ju väldigt tryggt för en, eftersom jag gick på min första gala då. Men så jag satt bredvid Louise och så satt jag bredvid Sigrid
Bernsson.
Robin Bengtssons. Ja, man vill ju inte säga det, Robin Bengtssons. Hon är ju mer än så. Men jag försöker komma ihåg vad hon heter. Är de gift?
Berntsson heter hon väl?
Berntsson. Är de Berntsson och Bengtsson?
Ja, jag kan inte svära
kan
på det.
Det vara.
Någonting åt det hållet. Besson.
Ja, Besson. Sen mitt emot mig satt Angelique Pitcher.
Ja.
Fotograf, va? Typ.
Ja, jag vet. Ja, det kanske hon är.
Mm, och Victoria Törnegren.
Ja.
Ja.
Kul. Vad var det mer jag var nyfiken på? vad var bäst då igår?
Ja, men det var sån härlig stämning och sån... Det är ju kul att samlas så massa kvinnor i grupp och alla är liksom glad och peppiga. Det är ju trevligt.
Ja.
Och sen träffade jag jättemånga. Jag har ju jobbat på Expressen förut i många år. Och träffade många tidigare kollegor till mig. Det var kul.
Just det.
Mm.
Du har ju varit videochef på Expressen.
Ja, precis.
Blir det så då att du tycker till om hur de gör sitt jobb där när de kommer med och ska insta och micken i nyllet?
Nej, det känns bara skönt att jag inte har något ansvar över något sånt längre.
Att du på den andra sidan framför kameran.
Jo, ja precis. Jo. Nej, men det var skönt. Men det är också väldigt kul att se dem arbeta, för jag vet ju allting bakom. Liksom, så att jag känner att jag får en... Jag känner mig ödmjuk inför det. Jag förstår att ni har mycket att göra, tänker jag. Mer så.
Ja, precis. Ja. Du, när du är på en sån där gala då med folk där du kanske inte har träffat alla och vissa är liksom influencers som har varit med superlänge, kan du känna så här att oj, att man tycker någon är lite för cool, att du inte vågar prata med någon?
Ja, det är klart jag tycker folk är absolut för cool för mig, men jag är nog mer att jag är mer rakt på. Jag hetsade mig fram till Camilla Hamid, för jag älskar Camilla Hamid. Och hade en alldeles för gällig röst. Men jag blev så glad. Hon gör så goda recept. Och hon är så bra. Så att, nej, jag mer att jag klampar fram till dem jag gillar. Hanna Persson. Hej Hanna, jag tyckte du var underbar. Så. Men så nej, jag har nog inga... Fast de är ju så cool. Men det är mer att jag tar hand om den ångesten efter att jag, oj då, kanske lite för gällig röst när jag såg Camilla Hamid. Men.
Hur reagerade hon då?
Ja, men artigt och glatt. Sen kom det en annan som också älskade Camilla Hamid, som lite tog över. Hon hade bättre, hon hade inte lika gällig röst, så hon var väl mysigare att lyssna på. Så det blev mer som att de pratade och jag stod kvar med min gällig.
Vem var det då?
Det vet jag inte. Men hon älskade också Camilla Hamid.
Ja, ett annat fan.
Jo.
Du ringde ju mig här tidigare på dagen. Då trodde jag att du skulle ställa in att du var för bakis eller någonting.
Nej.
Så skulle du skylla på att du behövde vabba eller så. Men hur mår du idag?
Nej, men jag mår bra. Jag är ju inte en långkörare. Jag är inte en stordrickare riktigt. Så att jag är ganska... Ja, jag sköter mig. Och jag och Louise skulle upp tidigt på en inspelning, så att det visste jag också. Att det vankas.
Vad var det för inspelning ni gjorde i morse då?
Vi håller på och spelar in massa inför vår live-show som är i maj. Så det är massa grejer till den.
Mm, just det. All right. Du, en annan sak om jag får fråga om mamma-galan. När det är så där mycket, alltså det är så många som lägger upp på sociala medier.
Mm.
Vaktar man sin tunga med vad man säger eller?
Ja, det var flera som gjorde det när folk filmade. Det här måste du måste ta ljud av, för nu skvallrar jag om den.
Ja.
Och jag filmade ett klipp så där det var en som sa, du får inte hö ut. Jag filmade med Louise mobil.
Ja.
Och då sa hon, det här får ni inte hö ut du, utan ljud, för nu sa jag skvaller om den här. Och då försökte vi lyssna på skvallret efter, men vi förstod ingenting.
Nej.
Ja, nej. Så att det var lite pärlor till svin där. Men
ja
det verkar som att folk tänkte ändå på det.
Ja, men nog om det då. Du har ju 3 barn och en Patrik. Vill du berätta om din familj?
Att du säger 3 barn. Det var snällt av dig. Ja, precis. Jag har 2 människobarn, 1 djurbarn och en Patrik. Det är min familj. Mm, precis.
Hur gamla är alla?
mitt yngsta människobarn, hon är 3. Mitt äldsta människobarn, hon är 5. Och min Svante, mitt djurbarn, han är... Nu har jag sagt djurbarn så många gånger att det låter lökigt. Nu slutar jag med. Min hund, han är 8. Han fyllde 8 precis.
Ja, och Patrik är 43 typ.
Han är 43. Helt rätt, oj. Helt rätt.
Ja. Du, vad pysslar han med för någonting? Man hör ju om honom ibland, men man vet inte så mycket om honom tycker jag.
Nej, han är väldigt hemlig. Jag får aldrig ut bilder på han i princip. Och han vill hålla sig. Han är inte ute på Instagram eller i poddar eller så. Nej. Han är en hemlig, vanlig man som jobbar som marknadschef.
Ja, oh, okej.
Okay. Ja, gillar att köra enduro i skogen.
Ah.
Han gillar att snickra, han gillar musik, han spelar gitarr och trummaskiner och ja.
Okej. Okay. Ja. Du, dina barn, nu ska vi se här. Norma är äldst, eller hur? 5 år.
Precis.
Och så har vi Maj-Lis. Hur valde ni deras namn?
Norma, hon är döpt efter min farmor som heter Norma. Så det är som... vi har Norma 5 år och så har vi Norma 93 år.
Ah.
Så det var faktiskt Patriks förslag att välja det namnet. Och det tyckte jag var fint. Vi hade jättesvårt att komma på och vara enas om namn.
Ah.
Jättesvårt. Alltså oj. Vi var i helt olika liksom, kategorier av namn och rota.
Ja, vi också.
Men jag tycker jag ändå vann. Jag gillar ju de här äldre namnen. Så att jag vann. Och Maj-Lis, det var... Oj, vi hade så många förslag. Och vi hade så svårt att komma överens. Och båda fick sina namn när de kanske var typ 2 månader. Så att vi var sent ute. Och hon... Och där när hon var någon... Hon kanske var 7 veckor så blev hon jätteförkyld, Maj-Lis. Och så låg jag på soffan med hon och vaka hela... När de är så där små blir ju som en förkylning. Det blir ju så läskigt och hon... Ja, och jag låg och vaka hela natten. Det är egentligen bara en förkylning, men du förstår. Man är nyförlöst och skör. Och då på morgonen var jag så ledsen att hon inte hade ett namn. För om något fruktansvärt skulle hända så var det så sorgligt att hon inte hade fått ett namn. Så då grät jag så att jag fick ingen luft. Och var så här, vi måste hitta ett namn. Alltså jag var helt, jag hade ju som legat vaken hela natten och kommit. Och, ja, det var ju så mycket katastrof i huvudet. Och Patrik var så här, sluta, vad säger du? Och då var det som att vi landade i Maj-Lis. Och Maj-Lis var mitt förslag. Så att jag vann ju den grejen. Jag vann dem. Ja.
Och Svante då? Vem, eller var det ni som gav honom namnet? Eller hade han ett namn?
Ja, precis. Där tänkte vi länge att han skulle heta... Alltså innan tänkte vi Pepsi. Men sen när vi träffade så var han absolut ingen Pepsi. Och min kompis, hon hette Svantesson i efternamn. Och sen gifte hon sig. Och jag tycker det är så fint efternamn Svantesson. Och jag tycker det är som så gulligt på något vis. Så då är han döpt efter min underbara kompis Karin.
Jaha.
Så han fick heta Svante efter min kompis Karin.
Gulligt.
Mm.
Du kommer ju uppifrån, växte upp i Täfteå, eller hur? Heter det så?
Ja, precis.
Utanför Umeå. En liten håla.
Ja, en eller? Liten by. Ja, det är ju en väldigt så här, idyllisk, charmig by ändå, som nära havet. Med mycket så här röda hus, en församlingsgård, en missionskyrka. Den är väldigt fin.
Ja. Jag var tvungen att se vad det var för ställe. Jag tyckte det var så gulligt för det finns ändå en Wikipedia-sida om Täfteå. Vet du det?
Ja, jag vet. De gjorde sig lite känd när det blev en tv-serie därifrån, en SVT-serie.
Ja. Någon dans tjosan,
ja,
eller?
Ja, danslogen i Täfte.
Ja, precis. Det var så gulligt för det stod på Wikipedia så här. Byn har en affär, en skola och en aktiv idrottsförening. I byn finns också den riksbekanta dansbanan Täfte och logen.
Jajamän, Täfte logen. Där Täfte, har man stått och raggat autografer.
Ah.
Jo.
Från vem då?
Ja, men alla dansband som kom dit. Det var ju ingen musik jag lyssnade på, men det var ju kändisar i byn på lördagar.
Ja, så det var stort ändå.
Ja, gud ja. Och så var det bilbingo söndagar som hördes över hela byn.
Ja.
Det var, ja.
Men Patrik, kommer han också därifrån krokarna? Eller vart har du hittat honom?
Nej. Han raggade upp på The Basis-slussen och han är born and raised i stan här i Stockholm.
Ja, okej. Jag pratade faktiskt med min kompis Kiki. Jag sa så här, vad är ni nyfikna på? Jag ska intervjua Julia Wiberg. Då sa hon, hur har de några mor- och farföräldrar i närheten eftersom du kommer så långt bort ifrån? Har ni några som kan vara barnvakt någon gång?
Ja, det har vi, tack och lov. Det är Patriks mamma. Ja. Hon bor bara 2 tunnelbanestationer bort.
Okay.
Och hon älskar att vara med våra barn och barnen älskar när hon är med dem. Så att det är, hade vi inte vabbat så mycket, de var sjuka så ofta, då hade vi kunnat gå ut på dejt oftare. Men, och min mammas man, han går snart i pension och han är så peppad på att fara hit och vara med barna så att vi kan, mitt mål är att vi ska kunna fara iväg, ja, men du vet, så här, Köpenhamn eller någonting bara. Vi har inte gjort något sånt sedan de, vi har inte gjort något sånt alls, utan vi hänger som bara med våra gulliga barn. Men det vore så skönt att få, ja, vara två dygn,
ja,
utan
verkligen.
Dem.
Ja, det är klart. Det låter väl bra. Ja.
Jo.
Hur var det annars då att växa upp i Täfte?
Det var, alltså jag har verkligen bra, jag skulle vilja att mina barn växte upp så.
Ja.
Det var tryggt och det var lugnt och det var mycket natur och det var mycket, det var inte så många barn i samma ålder. Eller vad var vi? Vi var väl kanske 18 i vår klass tror jag.
Mm.
Och det var ju de man hängde med. Och de som var yngre och de som var äldre. Och i princip alla spelade fotboll och innebandy. Så det var väldigt stort.
Mm.
Så att, ja men hela byn var en aktiv by. Mycket så här Täftedagen där alla samlades. Ja men mycket så här gemenskap. Mycket, ja. Lärarna bodde ju i byn också. Så att man, alltså det var verkligen som en liten oas där. Är min upplevelse av det hela. Mysig, trygg by.
Ja. Bodde ni också i ett rött hus?
Ja, det gjorde vi. Vi bodde först i ett rött hus på Gammaåkersvägen och sen bodde vi i ett annat rött hus som vi flyttade till.
Bodde du med din mamma och pappa då eller var de separerade?
De skilde sig då? När jag var 13. Så innan dess bodde vi då tillsammans allihopa. Sen var det varannan vecka.
Just det. Din pappa, han finns ju inte i livet längre, eller hur?
Nej, precis.
När gick han bort?
Han gick bort när, ja det är snart 5 år sedan han gick bort.
Var han sjuk?
Nej. Det kom väldigt från, han var ju inte gammal, han var ju bara 54. Så att det kom från jag pratar ju med han nästan varje dag på olika sätt, alltså telefon eller sms. Men så då pratade jag med han på fredagen och på lördagen så ringde min storebror och sa att pappa hade dött då. Så det var fruktansvärt. Norma var 8 månader bara.
Mm.
Och han var så glad att vara morfar.
Mm.
Och det var så sorgligt. Och det är nästan det värsta att se så allt han missar. Det är så sorgligt tycker jag.
Mm.
Att så här, vad han hade velat uppleva det här. Och han har ju aldrig träffat Maj-Lis heller. Och det är också en sån där, vad han hade... vad han hade älskat sönder dem. Så.
Hur var han som förälder eller person?
Pappa?
Mm.
Ja, han gillade ordning och reda. Han var också väldigt så här, ordning och reda, men han var väldigt, gillade väldigt mycket göra nya grejer. Han var väldigt bra på att uppmuntra att testa nya grejer. Så jag fick alltid, när jag bara sa jag vill spela piano, så han kunde liksom alltid, då fixade han ett piano. Han kände någon som skulle sälja någon, och så fick jag börja pianolektioner. Och ja, men han var väldigt så att man skulle få testa på saker och ting.
Mm.
Och det var också han som jag älskade att skriva, har gjort sen jag lärde mig skriva, så skrev jag saga efter saga efter saga och gjorde tidningar, och jag gick runt och intervjuade, och jag var inte alls gammal. Och när Västerbottenskuriren sökte ungdomsreporter, då var jag 15. Då var han också väldigt, det var han som hade klippt ut annonsen och satte sig ner med mig och var såhär, det här ska du söka, du kommer tycka det är jättekul. Och han hjälpte mig och han med allting. Så han var väldigt bra på att så här, se vad jag brann för och gillade eller var nyfiken på. Och han var väldigt bra på att uppmuntra det. Alltså köpa inlines. Mm. Eller när jag ville börja lära mig snowboard. Jag var inte alls bra på snowboard. Men då var han ändå så här, men då ska vi lära oss det. Då kör vi.
Mm.
Så att han var, och det har jag ändå med mig mycket med mina barn. Att de ska få testa mycket.
Mm.
Att det berikar. Och att man behöver inte vara bäst på allting. Men det är väldigt kul att få testa olika saker.
Ja, verkligen. Hur är dina barn med det där? För vi har ju barn i samma åldrar. Mina är ju 4 och 6.
Mm.
Och med 6-åringen så kan jag ju se mycket av mig själv i henne.
Mm.
Att så här, om det inte går bra på en gång så blir hon jättearg.
Mm.
Hon vill gärna testa sådär. Och sen, men går det inte bra, då så tappar hon lusten helt. Och så försöker man liksom, ja men man måste öva, man är här för att öva, alla ska lära sig, bla bla bla. Hur är dina barn med sånt?
Jag är ju pricklika. Och Maj-Lis, hon är ju mer att hon kämpar i det tysta, hon gnatar på, för att hon vill ju göra som sin stora syster.
Nej.
Men Norma är ju mer att hon blir inte arg, utan det är mer att hon ger upp.
Ja.
Och jag har så svårt också, jag tycker man ska inte vara sjåpig, nu bara kör vi. Alltså det gör inget om man misslyckas. Så. Men Patrik är
mycket... Vänta, vad betyder sjåpig?
Ja, men som lite... Ja, hur ska jag översätta det? Men man ska inte hålla på liksom noja och vara bekymrad över det.
Okay.
Men Patrik är mycket mer pedagogisk. Jag tappar lite tålamodet. Blir så här, ja, men du måste ju öva. Jag har övat, så att jag jobbar mycket med så här. Men nu, det är bara att, för hon ger upp lätt. Och bekvämlighetsskäl, tror jag. Men hon blir också så glad när hon sen lyckas med det som hon vill. Till exempel typ lära sig en kullerbytta.
Ja.
Då blir hon ju så glad sen. Så att, men Patrik tar alltid vid, för han har mycket mer tålamod.
Bra.
Ja,
man kan dela upp
men
det.
Ja, precis. Men det är lite som du beskriver också. Att det, men Maj-Lis är ju typiskt lilla syster, tror jag. Alltså hon ska göra precis samma. När Norma lärde sig cykla, så var ju hon, då var ju Maj-Lis trehjuling, det var ju, eller förlåt, då var ju Maj-Lis springcykel ingenting att ha. Hon ville ha en med pedaler också. Hon ska också cykla. Och hon försöker ju, och är ju 3 år och har nästan lärt sig cykla. Så att där har man ju med det här lilla syster drivet på något vis.
Precis. Men du, din mamma då? Hur var hon som mamma åt dig?
Ja, mamma. Hon är väldigt, det händer mycket runt min mamma. Hon är väldigt rolig och impulsiv och påhittig och nollshopig, om man säger. Hon är ju, det blir bra. Och också så här alltid på ens sida. Att om man någon gång kanske var ledsen, alltså jag vill inte gå på skolan. Nej, men då går du inte till skolan, det blir bra. För hon litade ändå på att liksom jag hade disciplin nog annars. Jag minns jag hade ett hemskt telefonförsäljarjobb när jag var kanske 17. Och det var hemskt, alltså det var fruktansvärt. Jag skulle försöka sälja på cykelförsäkringar på gamlingar som hade cyklar som var typ 20-30 år. Och jag mådde så dåligt. Och jag ville inte gå dit mer, men jag hade liksom skrivit på en avtal att jag skulle vara där.
Hur kunde det låta? Kan man få höra ett smakprov?
Nej, det var, alltså jag var sämst, och så satt det så här 25-åriga killar och bara, så här skulle det vara liksom cool. Det var fruktansvärt. Ja. Men då var mamma också så här, då, vi byter nummer, du behöver inte, vi byter telefonnummer så kan de inte nå dig, du ska inte dit igen. Så hon har alltid varit liksom, det är inte så noga. Alltså hon är som sagt, så nu, det där, skit i det där. Du. Hon är liksom, det är som att hon, både mamma och pappa, men har haft liksom en grundtillit på att jag är ambitiös och driven och det kommer bli bra. Men då ibland när det har jag liksom fått frikort att skippa saker för att de har backat mig, men på ett bra sätt. Peppat mig, men också backat mig. Och mamma är väldigt rolig. Alltså rörig, men rolig. Det var jobbigt dock när hon skulle skjutsa till fotbollsmatch eller så, för då kunde man ju komma långt bort i Tjota, Haiti. Det var ju
till fel fotbollsplan, eller?
Ja, absolut. Jag kom alltid till andra halvlek och hon kunde stanna så här, ska det finnas svamp, och så skulle vi stanna mitt i skogen och jag stod med fotbollsskor och mamma, vi blir sen, och hon var så här, men jag ska bara kolla om det finns svamp. Ulla har sagt att det finns svamp här, och så var man och plockade svamp istället. Men roliga minnen ändå, så här efterhand.
Låter det inte som att det kanske är någonting som skulle kunna hända Norma och Maj-Lis också när de tio år, eller?
Mina bröder, alla säger att jag och mamma är väldigt lika varandra, så att det finns ju, och det är kanske det som också gör ont ibland när jag ser mamma så här, det där är ju jag. Det är inte kul. Det blir ofta rörigt då. Det blir ofta lite rörigt. Det kan vara väldigt jobbigt ibland, men det kan också hända mycket. Det händer mycket roligt runt oss.
Ja. Du har ju gjort Djur med Julia. Har ju många barn och vuxna sett dig på SVT. Mm. Och du har haft en podd som heter Julias coola djur på Spotify.
Japp.
Och så nu är du ju aktuell också med två nya böcker som kommer här i mars och april.
Ja.
Barnböcker.
Eller hur? Precis.
Enkla och roliga fakta om kroppen och Hej till alla små kryp. Har det där intresset för djur och natur alltid funnits?
Ja, verkligen. Det är så djupt. Det är sånt stort intresse, har alltid varit det. Men det var också mamma och pappa bra, och att växa upp där vi gjorde. Det var så himla naturligt att vi skulle ut i skogen. Vi skulle liksom hela tiden ut i skogen. Och det, vi hade skogen precis också vid huset. Så att det var ju en plats jag lekte i mycket. Och hade egna liksom magiska världar där, och jag inbillade mig så mycket att jag var vän med alla djuren, och det var liksom det är så stor, men det är väldigt roligt med skogen och naturen. Det händer ju så otroligt mycket, bara att följa årstiderna, men också att så gå och spåra i skogen är något jag tyckte är jättekul. Att gå liksom, vilka har gått här, vad finns det för spår, vad är det här för någonting, det är jag tycker det är askul, det roligaste som finns.
Vilket är ditt bästa skogsminne?
Ja, vilken bra fråga. Ja, men det var mycket i den norr utanför Hudiksvall där min mormor och morfar bodde. Det är också en liten by utanför Hudik. Där var vi i princip hela somrarna och loven. Mamma och pappa, de var ganska unga också när de fick oss. Så att vi var mycket där, jag och min storebror. Och då var vi ju mycket ute i skogen också med mormor. Men min bästa så här, naturupplevelse, de bodde ju så mitt i naturen. Så att det var ju, men det var när mormor väckte mig en morgon. Och klockan var kanske 5. Och det var ett lodjur som stod vid fågelbot. Ja. Och det är sånt, och lodjur är så otroliga. Jag tycker de är så fantastiska. Men sen får man ju också, är man ute i skogen mycket så får man ju naturupplevelser. I somras så skulle jag ha en skattjakt med mina barn. Och så skulle jag gå och gömma en piratskatt. Jag höll på att dona och jag hade lämnat lappar. Och jag var så himla ambitiös. Och då skulle jag gå upp i skogen. Vi har vid vår stuga så har vi ett kalhygge som har växt upp ganska mycket. Så slyta är liksom 1,80 högt. Så det var väldigt så snårigt och små träd och överallt. Och jag går där och det spöregnar och det blåser. Men jag ska ändå dit och gömma piratskatten av någon anledning. Och jag går, jag tar sikte mot en stor tall och jag går och jag går. Och till slut är jag, alltså jag är öga mot öga med en stor älg. Alltså vi är en meter ifrån varandra.
Ja.
Och den ser lika, för det har ju blåst så mycket. Så den har ju inte hört mig. Jag har inte sett den heller okay. för så mycket. Det är så tät sly. Ja. Så vi står där och jag blinkar. Och det är ju så här. Jag går gärna nära djur. Men älgar, de kan ju bli arg. Alltså det, och det är ju stora djur. Man ska kanske inte vara en meter från en vild älg. Inte råbra. Så då backar jag och säger, jag går nu, jag går. Och jag pratar högt och den står med öronen upp och väldigt kollar på mig. Och jag backar och backar och backar. Och gömmer inte piratskatten där. Det jag tänkte att mina barn ska inte bli nedtrampade av en älg.
Det blev jag nästan
en gång. Det var ju
gång.
Häftigt, men det var ju puls.
Ja, jag förstår det.
Ja, blev du det?
I min farmor och farfars sommarstuga utanför Västerås, där vi brukade vara om sommaren.
Ja.
Så satt jag ute på gräset, så skulle vi ha så här femkamp som vi brukade ha. Jag förlorade alltid. Men då skulle man liksom förbereda, vi ska kasta någon bollar i någon gammal rostig plåtform typ. Och sen så trodde jag att jag hörde farfar komma gåendes liksom uppifrån skogen i hans lilla verkstad. Men så kom det en älg springandes på lilla stigen ner på tomten liksom en meter ifrån mig typ och blev lika rädd som jag.
Nej. Åh gud, det är mycket kraft i de där benen.
Ja gud, tänk om den sprungit på mig. Jag var ju typ 8.
Åh gud, vilken puls.
Ja, han blev livrädd.
Ja, det förstår jag. Och jag ser mig verkligen inte som en människa som blir rädd för djur. Men när jag stod så där jättenära en så stor älgtjur så kände jag ändå... Det är första gången jag fått lite puls av en naturupplevelse. Men det var så, den var så stor. De är ju så stor när man står nära.
Ja, verkligen.
Ja.
Hur många bröder har du?
Tre brorsor. Mm.
Äldre eller
yngre? En äldre och två yngre.
Ah, okej. Okay. Var det självklart att du skulle flytta ner till Stockholm?
Ja, det var det. Jag var väldigt fast besluten om... Så här, efter... Jag fick jobb på VK då, Västerbottenskuriren, efter min pappa hjälpte mig med ansökan. Mm. Och då fick jag jobb som ung reporter, hette det. Jag skulle handla om ungdomssidorna som VK hade då. En jättehärlig satsning. Alltså sidor för unga i Västerbotten.
Ja.
Och jag skulle handla om det och jag tog det på största allvar. Alltså det var så roligt. Alltså jag hade... Åh, vad kul det var. Jag fick intervjua, jag fick testa saker. Ja, men du vet, liksom var journalist utan att vara utbildad journalist. Det var så roligt.
Mm.
Och sen fick jag snabbt även jobb som redaktör för de sidorna.
Mm.
Så då fick jag också vara lite chef. Och det var så roligt. Alltså vad kul det var. Så där jobbade jag då under hela tiden jag gick gymnasiet. Gjorde mig lite av ett namn i Umeå. Jag skrev kröniker. Alltså kröniker jag inte vill läsa idag. När man är 16 år och tycker massa saker. Oj. Tycker så himla mycket.
Vad tyckte du då?
Jag skrev... Min pappa, han gav mig julklapp för, det kanske var 8 år sedan. Då gav han mig att han hade klippt ut allt som jag skrivit i VK och så hade han limmat in det i pärmar.
Gud, vad gulligt.
Ja, det var så gullig julklapp. Det var verkligen så gulligt. Och gud, sånt arbete. För det var inte lite jag hade skrivit.
Nej.
Och han hade klippt ut minsta lilla notis.
Jättefint.
Nej, men så jag, och så bloggade jag på VK. Och jag... Ja, oj vad jag körde på. Och då väcktes ju den här drömmen om att jag skulle vara journalist. Jag ska jobba som journalist. Så jag skulle till Stockholm och plugga till journalist. Och jag skulle få jobb på Expressen eller Aftonbladet. Det var mitt mål.
Mm.
Och det fick jag så på Expressen sen. Så att,
vad var det med kvällstidning som lockade?
Tyckte det var kul. Det var spännande. Det verkade hända så mycket. Och jag hade... Det var en fantastisk chefredaktör på VK som peppade mig också. Och han kände Thomas Mattsson på Expressen. Jag tror de hade jobbat ihop eller pluggat ihop.
Mm.
Så Ingvar Näslund heter han. Och han, det är så viktigt med såna här personer som hjälper en. För man kan inte helt klara sig själv. Och jag bär alla de här som har hjälpt mig på vägen varmt. För att det betyder så mycket att en person ser en ung människa med massa brinn och den hjälper en på vägen dit. Så att jag sökte jobb på Expressen. Jag sökte och jag fick komma till intervju och de sa du är för ung, du måste ha mer livserfarenhet. Mm-hmm. Jag sa, men hur kan ni säga att jag är för ung? Jag är 18, jag är jättegammal.
Expressen och Aftonbladet brukar ju ändå ta in väldigt unga personer.
Ja, men jag var väldigt ung. Alltså och så sökte jag igen och jag sökte igen och samtidigt som jag pluggade till journalist då. Och jag sökte och jag gav verkligen inte upp. Och sen ringde de och sa, nu har Ingvar ringt här. Näslund har ringt och han tycker verkligen vi ska anställa dig. Så då fick jag ett sommarvik som webbredaktör. Och när det sommarviket tog slut, det var på 8 veckor tror jag det var. Då fick jag fast. Då blev jag fastanställd. Så det var... Och det är sånt där som man vet om man är där och tragglar på, att det är svårt att bli fastanställd. Men det var verkligen det var helt fantastiskt. Och på Expressen så fick jag också göra så mycket. Jag fick testa så mycket och jag hade så mycket idéer. Och min chef där, Anna-Klara Velander, hon lät mig också blomma ut. Och jag fick chefsroll, redaktör och sen fick jag ju ta över tv-avdelningen då på Expressen Lifestyle. Så att jag blev ju tv-chef över det. Det var jätteroliga år.
Vad härligt. Du, jag tänkte på det du sa innan, det där om att dina föräldrar, att det var liksom, men de trodde på dig och de hjälpte dig och peppade dig. För jag tänkte på det där drivet som du verkar ha. Kommer det från dina föräldrar, tror du?
Jag tror att det är mycket, alltså det är spännande det där med arv och miljö och vad som är. Men jag är helt övertygad, alltså de har ju hjälpt så mycket med att få mig att tro att jag kan bli vad jag vill och jag kan göra. Det där kommer du klara. Och det där kommer gå bra. De har ju, det är som att de har varit så himla imponerad på något vis. De har, som ju föräldrar ska vara. Alltså det som man ju vill. Alltså som man tänker ju att ens unge är bäst. Liksom. Men det är väldigt, jag har ju fått den, de har ju gett mig den känslan att det är klart jag kan göra ett barnprogram. Det är klart jag kan skriva barnböcker. Det är klart jag kan få jobba på Expressen. Och de har liksom tyckt att jag är rakt upp och ner, bara igenom bäst.
Ja,
det är en härlig känsla med sig.
Ja. Men du, Djur med Julia, du pitchade ju det själv. Och du var inte ens, var du ens 21 år gammal?
Ja, det var väl den 2012. Åldern jag var.
12.
Ja, precis, 21 var jag.
Det är ju jätteunget att komma till SVT och säga jag har en bra idé och jag ska programleda.
Ja. Jag har ju såna där skov även idag att jag så här, det här kan jag göra. Alltså, att jag har höga tankar om mig själv. Så. Men just Djur med Julia tror jag var mycket att det var en bra idé. Men att det också var bra tajming. Att de behövde någonting nytt och de hade ingenting om djur och natur och så gled jag in och det var ju SVT Umeå jag hörde av mig till. Umeå är ju inte så stort, de hade ju koll på mig och jag hade ju skrivit alla mina texter i VK så många år, så att jag tror de hade en hint om vem jag var. Så jag skickade idén och de ville ha en pilot och då så gjorde jag en pilot och skickade den. Tvinga en kompis att filma.
Vad träffade du för djur då i piloten?
Lemurer på Skansen. Det är väl inte helt etiskt att jag ringde Skansen och sa att hej, jag är från SVT, jag ska spela in ett pilot. Och Skansen Jonas, han gick här, absolut, kom hit. Och det var ju som så här, jag är ju inte från SVT. Det var ju en liten lögn. Men jag blev ju från SVT sen.
Ja, precis.
Så att jag stod där i lemur hängnet med Skansen Jonas och körde på. Och lemurer hoppade upp på mig och jag pratade på om bokstäver och allt möjligt. Och sen blev det Djur med Julia.
Så roligt. Du sa ju upp dig så småningom från Expressen. Och du har haft eller har en YouTube-kanal. Och du har haft din egen podd och nu har du en annan podd. De flesta människor skulle ju ändå inte våga hoppa på så här många egna projekt, tänker jag. Men blir du någon gång rädd? Eller känner du någon gång att du liksom blir orolig för vad folk ska tycka? Eller?
Nej, inte så mycket vad folk ska tycka. De allra flesta är så snäll. Sen finns det ju vissa som tycker. Men de försöker jag inte ge så mycket. Men utan jag, när jag såg upp mig från Expressen så tänkte jag att jag ger det ett halvår. Mm. Har jag liksom inte fått in några pengar då så får jag, men då får jag ta kanske ett jobb på 50%. Och jag har någon slags självförtroende att jag kommer få jobb om det är så att det blir så. Så jag känner mig ganska lugn. Men sen gick det ju snabbt väldigt bra. Och jag har ju länge velat starta eget. Också när jag fick barn så kände jag lite så här, för det var i samband med det som jag sa upp mig när jag skulle hem, när jag skulle tillbaka efter föräldraledigheten.
Okay.
Så kände jag att jag har inte samma energi. Jag vill inte jobba över. Jag vill vara med mitt barn.
Mm.
Så att det passade bra att starta eget. Det var liksom en bra tidpunkt att testa det.
Mm.
Och jag har ju alltid i sidan av Expressen haft andra projekt. Djur med Julia spelade in i sidan av. Då fick jag vara tjänstledig varje gång vi spelade in. Och böckerna har jag ju skrivit. Så att jag har hela tiden haft så sidoprojekt och saker jag behövt tacka nej till för att jag jobbar på Expressen.
Mm, okay.
Och här öppnade det upp att jag kunde börja säga ja.
Just det. Vad var det första du gjorde? Som egen?
Ja, det var ju att starta den här podden. Först var det ju Julias coola djur. Och den gjorde jag tillsammans med Vad vi vet media. Men det var jag som producerade och skrev manus. Och det är jag som har gjort hela den podden.
Mm.
Och när den flög och gick så bra. Den gick otroligt bra. Då jag var väldigt sugen på att ha en annan typ av podd också. Och så träffade jag Louise. Och
tog det in i hennes podd.
Ja, precis. Och var väldigt drivande. Att nu, vi borde ha en podd. Och sen blev det en podd. Och den går också bra. Så att,
Jag försökte titta efter er på poddindex. Men ni fanns inte med där.
Nej, vi vill vara med där, men vi får inte för vi ligger inte under något mediehus.
Jaha, då får man inte vara med.
Nej, jag tycker det är så dumt. Vi gör ju allting själv. Alltså vi producerar, klipper, säljer. Så vi behöver ju inte ligga under Acast eller Perfect Day Media eller någonting. Utan eftersom alla pengar vi drar in delar vi bara på hälften. Och vi tjänar ju bättre på att göra så här helt enkelt. Men då får man inte vara på poddindex. Så att, vi var senast här om veckan var vi i kontakt med Mediaindex, Kantor tror jag de heter.
Ja, precis.
Och vara så här, vi vill vara med på poddindex för det är många kunder som efterfrågar det.
Ja.
Men nej.
Hur många lyssnare har ni i veckan?
Det ligger på 30 000 och så går en stadig kurva uppåt, vilket är mysigt att se. Vi har väldigt lojala, trogna lyssnare. Så att de lyssnar, de tipsar vidare och det är så vi växer. Det är jättekul. Det är det bästa sättet att växa organiskt, att det blir word of mouth. Det är många som skriver det också. Sen har min syster och min kollega och min kompis och min granne har tipsat om er podd. Och nu har jag äntligen börjat lyssna och jag är fast. Och det är ju det finaste betyget.
Mm.
Och jag är rädd av alla mina år på Expressen så är jag så nördig i statistik.
Mm.
Och det jag är mest stolt över det är att folk lyssnar på våra sponsrade inslag. Jättekul. Det bevisar att vi liksom har valt rätt från hjärtat och att det är trovärdigt. Och att över 90% lyssnar på hela avsnittet. Det är liksom inga dropp. Och jag har jobbat med andra poddar och jobbat ju mycket med sån här statistik för att visa upp för kunder när jag jobbade på Expressen, när jag gjort andra jobb. Så är ju såna här siffror ändå bra att visa upp i sälj.
Men du, jag funderar på, du är ju ändå journalist i grunden. Har du behövt liksom tänka till två gånger om att du går mer mot influencerhållet med podden och har sponsrade inlägg och samarbeten?
Nej, men jag har alltid varit alltså pengadriven, och så, och det var så jag jobbade också på Expressen, att så här, hur, det var därför jag fick mitt jobb som tv-chef för lifestyle, för att det var så här, hur får vi de här matvideorna att kännas magasinigt och inte nyhetsexpressen, hur får vi dem, och hur får vi in sponsen så att det inte är en pre-roll, det kallas det, reklamen som kommer innan, att det bara är Maria Casino. Mm. Och sen kommer ett recept på en kladdkaka. Det hör ju inte ihop. Utan då ville jag jobba med att servera, sponsrar alla matvideos. Så att det blir mer branded content. Så det tänket har jag jobbat med länge och tro på. Och det blir mer trovärdigt för tittarna. Att jaha, ja, men det här sponsras av Serveras nya serie av Bunkar, säger vi. Eller Vispar, eller Ikea, eller vad det nu kan vara. Än att det kommer en spelreklam. Jag är allergisk mot spelreklamer. Jag tycker det är en jävla skit. De erbjuder jättemycket pengar, men det är fucking skit. Och kan man istället jobba med kunder som... Ja, men vi kontaktar ju dem vi själv vill jobba med. Alltså vi är ju så här, hej. Och sen ibland kommer ju de till oss. Men det ska ju, vi ska ju kunna stå för det. Så att jag tycker att det är journalistiskt mer än att man har en... Ja, ha någonting som man inte kan stå för. För vi får ju jobba ut allt vårt innehåll. Och samtidigt, det måste ju gå runt.
Mm.
Man hade ju kunnat ha en podd bakom lås. Och det är ingen reklam. Men då tror jag det är svårare att få lyssnare. Man är så van. Podd är så inarbetat att man också jobbar med spons i podd.
Mm. Men ser du dig som influencer idag?
Nej, jag gör ju inte det. Jag hajar alltid till när någon kallar mig det. För nej, det ser jag. Men jag tror att det är för att det är så negativt laddat på många håll. Igår på Mammagalan så pratade Mikaela Forni om just det. Att hon blev årets techmamma. Och så pratade hon om att influencers är väldigt, det är väldigt mycket tech. Men att influencers är liksom ett fulare ord.
Ja,
men
att
vi är ju liksom tech. Vi kan ju tech.
Mm.
Och att vi ska äga att vi är influencers. Så jag kände en lite så här. Ja, det är bra Mikaela Forni. Mm. Men annars så ser jag mig nog mer som poddare och barnboksförfattare. Jag tror det är så jag brukar... Influencers tänker jag mer också är så här Instagram. Och jag livnär mig ju inte på Instagram.
Nej.
Det är väl det jag...
Nej, gör du inga samarbeten? Eller sponsrar
dig? Jag gör det ibland om det är några som betalar bra, jag verkligen kan stå för det. Men jag är väldigt kinky. Alltså är det några som bara vill betala 5 000 och jag ska göra någonting som jag inte kan stå för, då säger jag absolut nej. Alltså nej. Herregud.
Hur mycket ska man betala?
Ja, jag är ganska dyr. Det är många som skriver också. Du är alldeles för dyr. Ja, då får du gå till någon annan. Men jag kostar det här. Jag har en trovärdighet också jag har byggt upp, känner jag. Ha. Nej, men vad kostar jag på Instagram? Jag kostar väl 15. Det tycker jag är värt.
Vad får man då? Ett inlägg?
Ja, nej, inlägg har jag i princip aldrig gjort.
En story?
Då får man stories.
Ha.
Men då får man trovärdiga stories. Och då får man att jag verkligen tycker att det är bra.
Ha. Flera stories?
Ja,
jag vet ju ingenting om hur det här funkar.
Nej, man får flera stories så att jag får fram budskapet, känner jag. Alltså det de vill få fram och att det känns bra liksom.
Okay.
Men jag tycker inte det är så roligt med Instagram. Jag känner inte att jag gör det bra heller. Jag tycker att Louise som jag jobbar med, hon jobbar ju mycket på Instagram. Men hon gör det ju så bra. Hon gör ju humorsketcher som är asrolig. Och hon gör illustrationer som är asrolig och igenkännande. När jag ska sälja någonting på Instagram så jag tycker inte att jag är rolig där. Jag tycker inte att mina kvaliteter kommer fram.
Jag tycker att
jag är bra i poddformat och jag är bra när jag skriver böcker. Men jag tycker inte det är min styrka att göra Instagram-samarbeten. Där kommer inte jag fram.
Nej. Nej, precis. Hon har ju liksom ändå ett annat verktyg som hon kan illustrera saker och ting.
Ja, och hon gör det väldigt, väldigt bra. Det tycker jag ska, och hon väljer ju också det hon tycker är bra. Och det tycker jag märks. Sen är jag inte emot. Alltså jag tycker att när man har... Man sitter ju så många som vi ju gör, sitter och scrollar Instagram hela tiden och vi tar del av folks liv och tankar och åsikter och vi bara matas med det helt gratis. Så tycker jag att man ska inte vara så hård heller när folk gör Instagram-samarbeten. De behöver också... Och för att vara en sån som inte gillar Instagram-samarbeten så kan jag säga att det är, det är mycket jobb. Det verkar som att det bara är stories och så kanske vissa gör, men nej, generellt är det ju mycket. Det kommer briefer man ska komma fram till, man ska skicka utkast och kunden vill ha något annat och det är fram och tillbaka och nej, du ska göra en haul och så måste man googla vad är haul och så nej, det vill jag absolut inte och så måste man ha någon slags diskussion med en mediebyrå om att jag är inte en person som gör en haul.
Nej.
Och så, nej, det är inte min grej. Men det är mycket arbete. De som gör det och de som gör det bra är jag imponerad över.
Men i podden då, är det lätt att få till hur samarbetet ska liksom se ut då? Eller är det samma sak att de vill att ni ska göra saker som ni inte vill?
Nej, utan där har vi... Nej, alltså det går... generellt, alltså 99% av gångerna går det så smärtfritt för att det är ofta vi som har sträckt ut en hand också, eller så är det kunder som har hört hur vi jobbar och är så här, vi vill jobba mer, vi älskar era sponsrade inslag, vi vill ju ofta att det ska vara en del av podden, att man ska få ut någonting mer än att vi bara säljer en grej med en tjej, med två tjejer, utan det är liksom, det ska finnas en rolig anekdot, det ska finnas något igenkännande, det ska finnas någonting äkta och trovärdigt. Och i och med att vi ofta är den som letar reda på att vi vill jobba med Tradera eller Blocket eller Sia Glass eller vilka det nu kan vara, så har ju vi redan idéer. Det här, jag älskar det här med er, det vill vi prata om.
Just det.
Då är det ju jätteenkelt.
Hur mycket pengar vill ni ha för att göra ett sånt inlägg?
20.
Okej. Okay. Får man det i ett avsnitt då?
Ja, då är det ett. Det kostar 20 i ett avsnitt och sen finns det liksom olika paketpriser så, men...
Hur har det varit att liksom gå över till att sälja annonser liksom då från att ha... Det var ju inte det du pysslade med innan, antar jag, liksom själva säljet.
Jo, men lite. På Expressen så jobbade jag så nära sälj. Eftersom jag var chef över tv-avdelningen då så var jag så otroligt nära sälj. Igår på Mamagalan så träffade jag flera av de här som jobbar på sälj och det var så kul. Och de lärde mig jättemycket om så här hur kundmöten och så att jag fick ju som gå en säljskola under de åren på Expressen också. Och jag tycker att det är kul. Det är ju enkelt när man tror på någonting. Och jag jag är ju själv inte emot reklam. Men det ska kännas bra. Sen är jag emot när reklam, det är liksom malplacerad reklam. När det är så här, varför pratar ni om det här? Det är ju noll trovärdigt. Alltså 0,0. Jag har ju lyssnat på er podd, eller sett er YouTube i så här många år. Det här är nej. Det här stämmer inte. Det är klart ni inte använder det. Då kan det skava. Men sen är det ju så här. Det är inte så att jag skulle tacka nej till 100 000 om någonting som jag kanske inte älskar. Ett kamerastativ. Jag hatar kamerastativ. Jag bara hatar dem. Men om ett kamerastativmärke skulle komma och bara, vi vill jobba mer. Ja, absolut. Då säger jag ju inte nej till de pengarna. Men sen har jag ju gränser. Skulle spelbolag eller jag tycker inte heller alkohol känns superbra. Alltså det är inte nödvändigt tycker jag. Då, eller viktgrejer, sån skit. Då säger jag ju nej. För det kan jag inte stå för. Även om de, 1 miljon. Nej, jag tänker inte ha på mitt samvete att någon har blivit spelberoende. Kommer inte ha det.
Nej.
Tänker inte bidra.
Vår tid börjar ta slut här. Jag tror vi har fått med det mesta jag var nyfiken på.
Så spännande för mig att du är nyfiken på mig. Jag tänker att man inte är det. Jag tänker att jag berättar allt hela tiden så att jag är så himla... att jag är så transparent. Så jag tänker att det finns inget man kan vilja fråga. Men det är lite kittlande att du är nyfiken. Det är spännande för mig.
Du, vem är du själv nyfiken på? Vem tycker du att jag ska intervjua mer i podden?
Ja, vilken rolig... Ja, jag gillar ju folk som vågar prata, som inte ställer till sig. Har du haft Hanna Persson?
Nej, men jag tror jag måste fråga henne nu. Jag är också sugen på henne.
Ja, för hon är ju äkta. Hon är ju äkta, jag älskar det. Hon är ju äkta, det är kul. Så att Hanna Persson, jag är Hanna Persson frälst.
Det är bra tips. Jag ska slänga iväg ett mejl. Jag ska bara ta en sista fråga. Jag har hört att du är hobbysynsk. Vad är det bästa som kommer hända dig i år? Kan du säga om det?
Ja, precis. Nu ska jag tänka här. Det bästa i år. Q1 har varit så dålig för mig. Så nu lär det väl bli bättre. Jag hoppas. Eller hoppas. Jag är ju syns. Då ska jag ju veta. Nej. Jag tror att en pitch som jag, Louise och Marcus Granset har tillsammans kommer, någon kommer säga ja till den, det tror jag.
Okej, okay. Vad är det för medium?
TV.
Det är TV, okej, okay. Spännande.
Ja.
Då får vi hoppas på det. Julia, tusen tack för att du har varit med i mammaintervju.
Men det är tack Lisa att jag fick vara med. Gud så bra journalist du är, på tal om journalist. Tack snälla.
Tack, vad snällt sagt. Och tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt. Kom ihåg att skicka en länk till en kompis som borde lyssna. Eller kommentera på Instagram, mammaintervjun. Säg vad du tyckte. Inte minst, ge podden några stjärnor i appen där du lyssnar. Eller ett bra betyg, så blir jag så himla glad. Vi hörs i nästa avsnitt.